Från Korintherbrevet, första Korintherbrevet, första kapitlet, och det är först vers 19. Ska vi se här, så att jag ser här vad det står. Det står skrivet: jag ska göra dem visas vishet om intet, och de förståndigas förstånd ska jag utplåna. Och sen vers 26-29. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Vi ska ha lite växelläsning, nummer 889, och det är sidan 977 i psalmboken. Om vi gör så att jag läser ett och ni läser två. Saliga de som är fattiga i anden.
Dem tillhör himmelriket.
Saliga de som sörjer.
De ska bli tröstade.
Saliga de ödmjuka.
De ska ärva landet.
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten.
De ska bli mättade.
Saliga de barmhärtiga.
De ska möta barmhärtighet.
Saliga de renhjärtade.
De ska se Gud.
Saliga de som håller fred.
De ska kallas Guds söner.
Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull.
Dem tillhör himmel.
Kom till mig. Har du hört någon säga det till dig någon gång? Med betoning på mig. Inte kom hem till mig på en kopp kaffe eller så, utan just kom till mig. Varför skulle du det komma till någon? Vad kan den personen ha att erbjuda, eller vad kan den personen vilja som säger så? Vi möter de här orden ifrån Jesus i texten idag. Och vi ska uppehålla oss vid Jesu uppmaning. Framförallt vid hur han uppmuntrar oss att komma till honom genom att tala om sitt eget hjärta. Och jag ska då läsa texten som predikan utgår från. Den är från Matteus 11 kapitel, verserna 25-30. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min Fader överlämnat åt mig, och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, till jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Till mitt ok är milt och min börda är lätt. Vi ska börja med den första versen där Jesus säger att till fadern att du har dolt detta för de visa och kloka. Vad syftar detta på? Vad är det som är dolt? Det framgår inte omedelbart av det allra närmaste sammanhanget. I varje fall kan inte jag hitta det riktigt där. Utan man får gå tillbaka till kapitlets början. Där man läser om hur Johannes döparen ifrån sitt fängelse låter sända bud till Jesus med en fråga. Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Och Jesus bekräftar att han är den som skulle komma genom att han i det sammanhanget pekar på de underverk som han gör. Blinda får sin syn, lama går. Och så avslutar han med att säga: salig är den som inte tar anstöt av mig. Och några verser senare mellan detta och dagens text så kommer Jesu verop över de galileiska städer som sett så många underverk men ändå inte omvänt sig. Det som är dolt för många är alltså att Jesus är Messias, den utlovade, den som skulle komma. Det handlar alltså om att tro på vad Jesus säger om sig själv. Och hans anspråk var för många stötande. Man tog anstöt. Och så är det idag också, att Jesu anspråk kan uppfattas stötande. Och vi måste vara försiktiga när vi som församlingar, som kristenhet, vittnar om Jesus, att vi inte tonar ner hans anspråk. Jesus säger: allt har min fader överlämnat åt mig, i texten idag. Jesus sanna identitet och uppdrag som världens frälsare är dolt. Så än idag. Och Jesus säger att det är dolt för de visa och kloka. Är det inte bra att vara vis och klok? Det som menas här är nog att vara vis på världens sätt. Och vi hörde ju en del om det också ifrån textläsningen ifrån första Korinthierbrevet. En vishet där man utgår ifrån sig själv, sitt eget förnuft. Och en vishet som bygger på en självtillräcklighet. Och det är en självtillräcklighet som omfattar både moral och förnuft. Detta slags vishet är ett upprepande av människans ursprungliga synd, det som hände i Eden. Ormen frestade kvinnan att bryta mot Guds ord för att, som han sa, bli som Gud med kunskap om gott och ont. Frestelsen var att bli oberoende av Gud och själv kunna göra rätta bedömningar, att bli oberoende. Detta onda gift genomsyrar våran värld idag. Att vara oberoende, definitivt ifrån Gud och gärna också från andra människor. Du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, far, så var din goda vilja. De små är de som omvänt sig från denna ambition, villiga att lyssna till vad som kommer från Gud. För dem har fadern uppenbarat Jesus. Och så kommer vi till Jesu inbjudan. Kom till mig. Han som säger detta är han som också har sagt att allt har fadern överlämnat till mig. Och han som har överlämnat allt, säger Jesus tidigare, är himmelens och jordens herre. Alltså himmelens och jordens herre har överlämnat allt till Jesus. Och Jesus säger, kom till mig. Han som säger detta har alltså en oerhörd auktoritet och trovärdighet. Och vilka riktar han sig till med denna inbjudan? Alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Enligt en fotnot i folkbibeln så kan ordet arbetar också översättas med sliter eller är trötta. Är det fysiskt arbete, montro, som Jesus syftar på? Jag tror inte det, inte i första hand. Vi kan jämföra med ett sammanhang där Jesus tillrättavisar de laglärda. Det finns både i Matteus och i Lukas evangelium. Jag läser här, citerar från Lukas. Jesus säger, jag ve över er, ni laglärda. Ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära, men själva rör ni inte ett finger för att lätta på bördorna. Jesus menar inte att de skriftlärda tvingar människor att bära hem deras varor när de handlat på torget. Utan han syftar på lagens krav som de skriftlärda lägger på människorna. Det är inget fel på lagens krav. Lagens krav är goda, men legitima. Och de speglar vad rättfärdighet är. De kommer från Gud. Paulus beskriver sin kamp med lagens krav med orden i Romarbrevet 7. Om jag nu gör det jag inte vill, det vill säga det som lagen förbjuder, då erkänner jag att lagen är god. Det är inte lagen det är fel på, utan människans förmåga, vår förmåga att uppfylla lagen. Och därför sliter vi med den. Och vad säger då Jesus till de som är tyngda av lagens krav? Av synd och skuld som sliter och ändå kommer till korta. Han säger, kom till mig så ska jag ge er vila. Så ska jag ge er vila. Han är den enda som kan säga det. Därför att han kan bära vår synd och i sin kropp sona den. Och det har han redan gjort. Lärjungen Petrus, som kanske var med, lyssnade vid detta tillfälle. Han kände till det här, eller åtminstone kom att känna till det. Det finns ett sammanhang från Apostlagärningarnas 15 kapitel. Det så kallade apostlamötet i Jerusalem. Där man diskuterar hedningarnas villkor för att inlämnas. Och det fanns ju de där som ville lägga på olika slags lagkrav på hedningarna. Och då säger Petrus, varför vill ni utmana Gud och lägga ett ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Som vi inte har kunnat bära. Och så lägger han till, nej, vi tror att det är genom Herren Jesu nåd vi blir frälsta. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Nu talar Jesus ändå om ett ok som ska tas på. Säger, ta på er mitt ok och lära av mig. Och det här oket innebär att lära av Jesus. Att vara hans lärjunge. Och ett ok, vet ni, det kan ju också utformas så att det kan läggas på två personer eller två oxar. Och vi får gå sammanokade med Jesus. Och det är stor skillnad. Hur är det att lyda denna uppmaning? Hur är det att komma till Jesus? Hur möter han oss? Ja, finner vi honom ointresserad? Likgiltig, kritisk, krävande? Är han upptagen? Ja, när vi hör Jesu inbjudan så ska vi först tänka på att Jesus tagit mänsklig natur för vår skull. Jag läste ett ställe ifrån Hebreerbrevet. Det är ju inte änglar som han tar sig an, utan Abrahams barn. Därför måste han bli lik sina bröder i allt. För att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. Genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa den som frestas. Jesus vet hur det är att vara människa, att leva under mänskliga villkor. Han har kommit ner till oss. Det är det första vi ska tänka på när vi hör Jesu inbjudan. Härnäst så säger Jesus här i texten att han är mild och välkomnande mot den som kommer till honom. Inte bara ibland, om vi har skött oss bra. Det är nämligen Jesu natur att vara sådan. Han kan inte vara annorlunda. Det är sådant hans hjärta är. Och här möter vi någonting som är mycket centralt och viktigt för vår tillit till Jesus och för vår gemenskap med honom. Jesus talar om sitt eget hjärta. Och vi ska stanna upp lite inför detta. Först av innebörden i hjärta. Och sedan inför de ord som Jesus använde för att beskriva sitt hjärta. Mild och ödmjuk. Innebörden av begreppet hjärta i Bibeln är inte detsamma som känsloliv, som vi kanske gärna tänker på. Utan en persons hjärta, det är inte en del av vem personen är. Utan det beskriver personens centrum. Det som definierar, motiverar och leder en person. Och när Jesus talar om sitt hjärta så talar han inte om vad han gör utan vem han är. Det ska jag säga en gång till för det är så viktigt. När Jesus talar om sitt hjärta så talar han den här gången inte om vad han gör utan vem han är. Och vi stiger därför in på helig mark när Jesus beskriver sitt hjärta. Och hur beskriver han det? Sin innersta natur. Och det första ordet han använder är ordet mild. Vad betyder det egentligen? I engelska översättningar så hittar vi orden meek eller gentle. Och det är ord som kan betyda tålmodig respektive varsam. Vi kan också, för att förstå ordet bättre, ta lite hjälp ifrån andra ställen i Nya Testamentet där detta ordet från grundtexten används. Och grundtextens ord återfinns på tre andra ställen i Nya Testamentet, varav två hos Matteus. Det första är i de saligprisningarna som vi läste här tillsammans. Saliga är det ödmjuka. Där översätts det alltså ordet, samma ord som översätts med mild i våran text idag, översätts här med ödmjuk. Saliga är det ödmjuka. I 1917 och den gamla översättningen så används det gamla modiga ordet saktmodiga. Är det någon som är lik Jesus i det här avseendet? Är hon alltså salig enligt Matteus 5? Nästa ställe där vi möter ordet är när Jesus rider in i Jerusalem och där Sakaria citeras. Din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna. Vad säger det om Jesus att han som konung kommer ridande på en åsna? Tänk om han kommit på en elefant istället. Det tredje stället i Nya Testamentet där grundtextens ord finns är i Petrus första brev. I Petrus uppmaning till hustrur att odla, citat, den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Här dyker samma ord upp som Jesus använder för att beskriva sig själv. Sammanfattningsvis, mild, ödmjuk, ömsint, varsam, tålmodig. Återigen, Jesus talar om hur han är i sitt hjärta och som är mest naturligt för honom. Det andra ordet överlappar något med det första. Det översätts ofta med ödmjuk. Men det syftar på ödmjukhet inte främst som en egenskap eller dygd, utan på ens sociala ställning. I engelska biblar återger ofta det här ordet med lowly. Och vi finner det på några ställen till som kan hjälpa oss att förstå det bättre. I Marias lovsång i Lukas 2 så säger Maria: härskare har han störtat från sina troner och de enkla har han upphöjt. Det är det ordet som Jesus använder om sig själv. I Romarbrevet 12:16 så uppmanas vi: tänk inte på det som är högt, utan håll er till det enkla. I en engelsk översättning lyder detta: don't be proud, but be willing to associate with people of low position. Och är det inte så att det här stämmer bra in på Jesus? Vilka var det som Jesus gärna umgicks med? Det som Jesus säger om sitt hjärta kommer också till uttryck i Paulus brev, där han talar om Jesus inne. Det är inte samma ord då, men det är ändå, jag tycker ändå att det här uttrycker detta bra. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. Poängen med att säga att Jesus är ödmjuk eller lowly är att han är tillgänglig för alla och att han är välkomnande. Han fnyser inte åt den som kommer i andliga eller moraliska trasor. Det utgör snarare en förutsättning för att komma till Jesus, om man är villig att komma. Jesus säger att jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Och det här står i kapitel 9 Matteus, och det är strax innan dagens text. Lägg märke också till alla i dagens text. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Med all sin härlighet och helighet så finns samtidigt ingen mer tillgänglig än Jesus. Mild, ödmjuk, tillgänglig, välkomnande, förstående. Enligt Jesu egna ord är det så hans hjärta är. Det är vem han är. Vi måste vara medvetna om att Jesus här är annorlunda. Vi är ju funtade på ett annat sätt. Bland människor är det så här, till exempel, att de rika ser ner på de som är fattiga. De vackra ser ner på de fula. Och vi föreställer oss att Jesu renhet och helighet, hans ljusgestalt, och vi förväntar oss att han borde se ner på den andligt smutsiga. Föreställ dig en liten pojke som första gången träffar på en slämmig snigel och så tveksamt räcker ut handen för att röra vid den. Och han grimaserar och drar äcklar tillbaka den. Ja visst, vi kan komma till Jesus, men han håller nog för näsan. Men det är inte så. Jesus säger att hans natur är helt annorlunda. Och vi missförstår gärna Jesus när det gäller hur välkomnande han är för syndaren. Vi utgår från hurdana vi själva är och hur människor i allmänhet är. Så vi måste låta Guds ord korrigera oss på detta område. Jesus är mild och välkomnande mot den som kommer till honom. Inte bara ibland, om vi har skött oss bra. Det är nämligen Jesu natur att vara sådan. Det är så hans hjärta är. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Så ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Vi ber. Hjälp oss, Herre, att tro på detta ord. Och genom en sådan tro komma till dig så ofta vi behöver. Tack för att du är vår vän och broder. Amen.
Tack Gud, tack för att du vill öppna våra hjärtan och att du vill att vi ska vara som du. Och det är inte lätt Gud, det vet vi. Vi är bara människor. Men vi försöker att gå på din stig som du gick på. Vi försöker att likna dig så gott vi kan. Vi är skröpliga, vi människor. Vi ber att vi ska mer och mer likna dig. Det är min önskan. Så ber vi i Jesu namn. Amen.
Det finns kraft, mäktig underbar, ut i Guds landets blod. Det finns kraft, mäktig underbar, ut i Lammets dyrbara blod. Det finns kraft, mäktig underbar, ut i Guds landets blod. Det finns kraft, mäktig underbar, ut i Lammets dyrbara blod. Vill du från syndernas börda bli fri, i blodet finns kraft, frälsande kraft. Vill du över synden du segrar bli, i blodet finns underbar kraft. Det finns kraft, mäktig underbar, ut i Guds Lammets blod. Det finns kraft, mäktig underbar, ut i Lammets dyrbara blod. Vill du bli fri från syndens begär, i blodet finns kraft, frälsande kraft. Kom till den flod som kan rena dig här, i blodet finns underbar kraft. Det finns kraft, kraft, mäktig underbar, ut i Guds Lammets blod. Det finns kraft, kraft, mäktig underbar, ut i Lammets dyrbara blod.
Tack Herre för att det finns en kraft som är större än allt annat. Tack för att du gav dig själv för att vi skulle få uppleva denna friden, denna kraften, denna nåden, denna kärleken. Och vi ska få uppleva det som finns i ditt hjärta, det du vill ge till oss alla. Och jag ber dig att vi ska få smittas av detta, Herre, så att vi slutar att vara de här som bara går och gnäller över hur allting är. Och att vi får fröjdas över vad du har gjort för oss. För att vi får vara delaktiga i det här underbara. Och bara prisa dig för det. Så kom heligande, fortsätt i verk i oss. Ditt underbara verk. Amen.
Jag säger någonting, men den här sången, den fick mig att göra det ändå. Jag fick för mig att vi nästan var i Afrika. Det svängde ju och det fattades bara lite trummor och sånt där. Och kanske några som dansade. Jag vet ju inte vad vi kommer att ha för sångstil i himlen och så. Men det kan hända, inte blir det någon, det kan hända att det blir en blandning av allting och så. Och sen tänkte jag det att ta vara på det här med som sången säger. Det finns kraft i blodet. Det finns frälsande kraft i blodet. Och det finns det för våra problem och för det vi sitter fast i. Det du vet är sånt som du egentligen behöver bli fri ifrån. Det är i blodet. Det är där som nyckeln är. Så ta åt dig det här. Det är en sång för vår tid också. Det finns kraft i lammets blod. Vilken kraft ska annars kunna frälsa oss? Det är där som din räddning är. Och i ditt liv och i dina förhållanden. Se det som en möjlighet. Tack Jesus att du är densamme. Du är den här som vi sjunger om. Vi vill att du ska vara den i våra liv. Jag vill att du ska vara den i mitt liv. Lys med din andes lampa på det som behöver väckas upp. Gå in i de skrymslen vi har i vårt liv och i vår själ. Och om vi kanske till och med gömmer undan någonting som finns där längst in. Vi vet att vi ska inte ha det, men det finns där. Så att du kan gå dit. Och vi får gå härifrån mera fria. Tack för blodets kraft. Tack för de tankar som Olof har förmedlat. Med ditt hjärta. Tack att du har ett hjärta för oss. För den här församlingen och för den här stadsdelen. Tack Jesus. Vi lovar dig. Amen.
För någon vecka sedan, 14 dagar sedan, låg jag på sjukhus. Och ni bad för mig i församlingen. Jag hade tappat en massa blod. Jag fick 2 påsar blod. Idag är det, tror jag, helt frisk som en nötkärna. Jag har inga mediciner. Så att Herren har det under kontroll. Och så tänkte jag på den här texten som för 2 söndagar sedan, tror jag, i Svenska kyrkan i alla fall, att det var en som kom tillbaks och var tacksam. Det var 10 stycken som blev fri från spetälska. Jag hade inte spetälska, det har jag inte, men jag vill bara säga tack, att vi är tacksamma. Tack Herre att jag får stå här idag bland mina syskon. Tack Herre för den förbön som sändes upp härifrån. Att jag får gå tillsammans med dig vidare. Ära dig, helige ande. Tack att du är här. Amen.